gott. Den här sången med Ingmar Olsson, den har vi många sjungit många nyår sedan han skrev den, tror jag. Det är en sån där, jag tänker på mina tonårsläger då Gud fick göra mycket gott. Så det är många goda minnen kring den där. Var gång ett år. Så här såg det inte ut vid Östra stranden idag när jag var nere och tog dagens dopp, kan jag säga. Men ändå så vet man ju det. Att solen finns där bakom någonstans. Detta var en annan soluppgång. Men varje dag har väl på något vis sin tjusning kanske. Jag vet inte hur det är med dig. En del kan ju tycka att det här med nyårslöften och så vidare, att det är ja, vad gör det för skillnad egentligen? Man lovar något som man ändå inte kan hålla och så vidare. Men jag känner ändå att den här tiden på året ger oss ju på något sätt en pedagogisk möjlighet att faktiskt ta lite tid till eftertanke, till reflektion. Hur blev det egentligen? Var är jag någonstans? Vad vill Gud mitt i detta? Så jag tycker att det här med tankar inför året, ja, det är ju brett såklart, men att ändå att få ge varandra den möjligheten så här, stilla sig lite grann på nyårsdagen på kvällen så här och faktiskt, ja, men vad var det nu alltihop handlade om? Att lite grann som sagt få ta ut riktning och kanske framförallt få tid att söka och möta Gud så här på årets första dag. Jag tycker att ditt anslag, Tommy, också känns så oerhört relevant. Alltså. Det är så oerhört viktigt att hela tiden få återvända dit. Liksom. Vad är det för uppdrag som Jesus trots allt har gett oss? Han skulle ju kunna plocka hem oss på en gång egentligen. När vi tagit emot honom så är det ju bara bedrövligt att leva i den här tillvaron. Då borde han ju kunna plocka hem oss så att vi slapp detta. Nej, men det finns en anledning till att vi faktiskt är kvar. Och det är för att vi ska sprida ljus bland våra medmänniskor. För att vi ska visa på Guds kärlek. För att vi ska kunna få hjälpa människor att få upptäcka vem Jesus är. Och få på något vis vara med i detta. Det här året kommer ju, för dig som varit observant under året som har gått med våra teman för predikningar och gudstjänster, så började vi med att tala om rörelse. Att vi vill vara del i en rörelse från Gud. En Jesusrörelse som innehåller olika delar. Och så under hösten så har vi då talat om bön. Bön är inte någonting som bara är en liten del, utan det är givetvis någonting som pågår hela tiden. Att be om att Gud ska skapa den här rörelsen i oss och utöver vår värld, i vårt samhälle, i vårt närområde. Och i år då, om det blir som åtminstone jag planerat, så tänker jag att våren kommer handla om att dela evangeliet. Det är precis det Tommy pratade om här, att dela evangeliet. Att vi har fått någonting som vi kan dela med oss utav. Och som följd av det så kommer det också handla om till hösten då, att göra lärjungar. Dela evangeliet, att göra lärjungar. För dig som har varit med länge så är inte detta några nyheter. Men just därför tror jag att vi behöver tillbaka till det här som är självaste anledningen på något vis. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för allt det goda som du gör och tack för att vi får vara en del i det. Och tack att du också är en del i allt det här tuffa, jobbiga som är livet, det här som är kampen, som är svårigheterna där vi på något vis ibland känner att vi vet inte vart vi är på väg och hur vi ska ta oss vidare. Men Gud, tack för att du är i det. Och kommer med ditt ljus och lyser upp vår tillvaro och hjälper oss att se vägen. Tala till oss, Herre. Kalibrera våra hjärtan, stäm våra liv, Herre. Låt oss få gå jämna steg med dig, Herre. Hjälp oss att lyfta blicken och se på dig, Jesus Kristus. Amen. Ja, det står så här i inledningen av vår bibel. Gud sa, var det ljus, och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott. Och Gud skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Och man kan märka att det från början redan liksom fanns en god ordning. Där det fanns tid för var sak, tid för arbete och tid för vila. Och det som är intressant här, det är ju precis som du säger Stefan, lite knepigt det där, men det står verkligen så. Det blev afton och det blev morgon. Därav det judiska tänket, alltså att nästa dag börjar ju redan på kvällen. Det nya dygnet börjar redan på aftonen. Gud skapar ur intet. Och i versen innan här, eller verserna innan, de första verserna, så står det att det var mörkt. Så i någon märklig mening så handlar det om att det började i mörkret. Men ur det, ur intet, mitt i mörkret, så skapar Gud liv. Och så kommer han med ljus. Och det är klart att det finns något fantastiskt i det som man bara där skulle kunna stanna upp vid och fundera över. Att Gud skapar mitt i mörkret. Det var afton och det blev morgon den första dagen. Hur mörkt det än var så blev det också morgon. Vilket hopp att det inte börjar i ljus och sen blev det afton och så var det slut. Nej. Och det säger någonting om hela världshistorien. Det börjar i detta att det var afton och det blev morgon och det var afton och det blev morgon. Och i slutet av vår bibel så står det att mörkret ska inte finnas mer. Det är det som, det finns en fullbordan. Det är inte en cirkulär där det liksom föds och så dör vi och så återföds vi. Och som i så många andra då utav de kringliggande religionerna och nationerna, de myter som fanns kanske. Utan ja, men det finns en riktning. En god riktning från mörker till ljus. Som på något vis då ska nå sin fullbordan. Och Gud såg att det var gott. Att det var gott. Genom hela skapelseberättelsen så återkommer de här. Det blev afton och det blev morgon. Och Gud såg att det var gott. Ungefär som en refräng. Som att det är skrivet som en sång till skaparen, en lovsång till han som har gjort allt detta. Som en påminnelse om att livet tar sitt ursprung eller sin utgångspunkt i tillbedjan. Det blev afton, det blev morgon och allt var gott. Jag tänker att vi får leva i den här spänningen mellan Guds goda skapelse. Alltså riket som ska komma. Guds närvaro och samtidigt våran trasiga värld här och nu. Det börjar med afton och morgon. Det slutar med att natt inte ska finnas mer. Men här finns dessa skiftningarna mellan ljus och mörker. Det kan vi inte förneka, det är så. Mörkret är påtagligt, men mörkret är inte evigt. Gud är ljus och inget mörker bor i honom. Och så står vi i inledningen av ett nytt år. Ett år har blivit afton och gryningsljuset börjar på något vis spridas utöver 2026. Och Gud såg att det var gott. Alltså det är klart att i skapelsens början så var det ju verkligen bara gott. Det fanns inget som var ont. Men jag tänker att vi som har varit inne, jag har varit inne på den redan här, tacksamheten att fokusera på det som var gott. Inte för att vi ska förtränga det som inte är bra, men för att vi ska få rätt perspektiv, tänker jag. Så vill Gud att vi också ska hjälpas åt att se det som faktiskt är av Gud och som är gott. För det är så lätt att fokusera på det som blev, eller som inte blev, som vi önskade. Vad var det som blev gott? Inte nödvändigtvis i bemärkelsen perfekt, eller att det blev felfritt, men i betydelsen meningsfullt eller helt eller fruktbart. Och då kan man ju verkligen fundera över vad har varit gott året som gått. Vad har burit frukt? Och vad kan vi tacka för? Även om inte allt blev som vi hade tänkt. I början utav 2025 så hade vi många tonåringar som kom till oss. Ett 20-tal som kom, olika många, olika personer som kom och var med oss. Och vi gladdes över det. Vi har sett att det har minskat, men vi måste få glädjas över att men här finns unga människor som vill komma till oss. Vårens alfakurs med en grupp på 10 personer som under hösten sedan fortsatt att samlas som en upptäckande bibelläsning där vi fick upptäcka Bibelns texter tillsammans och göra liksom aha-upplevelser tillsammans. Fantastiskt spännande. Stickcaféet som haft många olika deltagare under året med 30-tal besökare vissa gånger. Dagledigträffar, både egna och ekumeniska, med inbjudna föreläsare och med egna förmågor som har liksom delat sina livsberättelser. Öppna förskolan med många olika föräldrar och barn som har kommit och gått. Viktig gemenskap, goda samtal, smaskigt fika. Vi såg att det var gott. Värdefulla relationer som byggts. Det finns mycket att liksom fästa uppmärksamhet i det som är vår gemensamma verksamhet. De människor som vi som ofta är här, men också alla de då som kommer och tar del av det här. Och så kan vi lyfta tillfällen från bibelstudier, ifrån hemgrupper, ifrån gudstjänster, enskilda samtal, sommarens program på gården, fullt skeppet eller samlingar här inne i kyrkan, samtal i området, samtal i bokstugan, samtal över en kopp kaffe. Och Gud såg att det var gott. Tänk om vi skulle dela våra personliga berättelser med varandra om vad Gud har gjort i våra liv, i våra närhet den senaste tiden. Bönesvar. Tilltal. Gud har gripit in. Jag har fått förlåtelse. Eller jag har fått försonas med någon som jag hade så mycket kamp tillsammans med. Jag har fått ta emot välbehövlig hjälp. Eller jag har fått hjälpa någon som verkligen behövde det. Gud såg att det var gott. Det till synes lilla kanske var helt avgörande för någon annan. Vi läser i Bibelns inledande kapitel om hur Gud skapar världen och så placerar han människan i Edens lustgård. Det är där någonstans. Ibland pratar vi om de här texterna som mytologiskt och vi tänker att så var det någon trädgård någonstans på något vis. Genom texterna kan vi ju ringa in det ungefär. Tigris, Eufrat och så vidare. Mesopotamien, typ där då, Irak och områdena runt omkring med största sannolikhet. Det är ju intressant att det också rent historiskt och utifrån andra källor faktiskt gång efter annan betraktas som civilisationens vagga. Alltså där språket, första språken kom till och så vidare. Erika som har studerat det där, kilskrift och vad det är. Det är någonstans. Skapar Gud, placerar människan. Vad är det för tillvaro? Ja. Många har försökt teckna en bild av detta. Hur tänkte sig Gud att det skulle vara att leva här egentligen? Vilket var Guds ursprungliga plan? Det är ju en tillvaro som är ganska olik våran på så många olika sätt. En man och en kvinna som är nakna tillsammans i en exotisk trädgård. Fantastiskt, tycker en del. Lite obekvämt, tycker en del andra. Där måste de ha så lite kläder på sig. Och så läser vi dessa korta beskrivningar så kan vi ändå förstå att det var ju inte ett liv utan ansvar. Det är ganska tydligt ändå. Inte utan val, inte utan gränser. Utan istället så handlar det från början om förtröstan och samverkan. Det här fantastiska, paradisiska, men ändå, ja, det är klart. Gud hade ju en tanke. lustgården är en plats för relation mellan både Gud och människa. Det är en plats med mening och uppdrag. Det står att vi ska bruka och vårda skapelsen. Inte förbruka och förråda, utan bruka och råda. Det är en tillvaro att välja Gud och välja det som är gott. Det är väldigt tydligt. Skapade in i Guds närvaro, i hans närhet. Det enda vi kan göra i någon mening att välja bort honom. Han har redan valt oss. Skapat oss in i detta. Men ger oss friheten att välja bort. Lustgården är ju också en plats för vila. Inte bara arbete. Till och med Gud vilar efter utfört arbete. Att också vid dagens slut få känna, ja men nu är jag nöjd. Det blir afton. Och sen blir det morgon. Och då kan vi starta på nytt. Vad viktigt det är i en tid som denna. Att det också finns en rytm för vila och arbete. Och båda sakerna säger Gud att det är gott. Så vad har det här med oss att göra då? Inför 2026 kan man ju fundera över. Och jag tänker att vi har olika drömmar. Församlingen har en vision. Vi har enskilda tankar och idéer. Vi kan kalla det för olika saker. Men någonstans så, ja, men det här skulle jag kanske vilja uppnå eller göra. En del av sådana här buckets list också, vad det heter. Men ändå liksom, vad vill vi? Och vad vill Gud då med det här? Vi ber om att Gud ska upprätta sitt rike, att Jesus en dag ska komma. Vi väntar på det, att det ska nå sin fullbordan. Och vad är det då vi ser framför oss? Om vi nu liksom på något vi ska jobba för att förverkliga den drömmen som Gud från början hade. Är det ett nytt Edens lustgård? Är det det som vi väntar oss? Vad betyder det i så fall, om det är på det sättet? Det blev afton och det blev morgon den första dagen. Det verkar ju som att det här var startpunkten, utgångsläget. Att det sedan har fortsatt att utvecklas behöver ju i sig inte vara någonting negativt. Tyvärr är det ju väldigt mycket av den utveckling vi ser som är negativ. Men jag tänker att Gud hade säkert en tanke från början där vi skulle växa och utvecklas och så vidare. Och samtidigt de här värdena som jag var inne på. Att leva i relation. Att ta ansvar. Att fullborda det uppdrag som Gud har gett. Hur tänker vi oss att livet ska vara 2026? Gott nytt år har vi sagt till varandra. Vad innebär det? Ett gott nytt år. Lyssnar man in vår samtid så verkar det betyda smärtfritt, effektivt, välordnat, framgångsrikt, största möjliga vinst genom minsta möjliga ansträngning. Det verkar vara liksom tidens melodi. Var det så Gud tänkte från början? Om vi ser hur människor har levt långt före oss så verkar det ju inte vara en enkel tillvaro bara för att man följer Jesus. Drömmen om församlingen och livet med Kristus kan ju också färgas av det här sättet att tänka. Minsta möjliga ansträngning, största möjliga resultat. Vi vill nå framgång, men frågan är, vad är det för någonting? Vi vill växa, så är det ju, absolut, i både antal och att vi fördjupar den tro som vi har. Vi vill uppleva Guds närvaro och härlighet. Vi vill öka deltagandet i gudstjänsterna. Vi vill få se fler hemgrupper bildas. Vi vill se nya människor komma till tro, absolut. Fler lärjungar, under och tecken. En rörelse av Gud i vår bygd där människor kommer ur ohälsa och ensamhet och missbruk. Att få liksom Guds rike. Wow! Och det är inget fel i det. Tvärtom, jag tror att vi ska längta efter detta. Vi ska på något vis arbeta för att på något vis få se hur vi får gestalta Guds rike i vår samtid. Men Bibelns berättelse påminner oss också om att livet är sårbart. Att relationer är sköra, att frihet innebär risk. Och att vi trots allt ofta växer i motståndet. Det är jobbigt att det är så. Om då glappet mellan dröm och verklighet blir för stort, då tar vi skada, tänker jag. Alltså om vi börjar älska drömmen mer än verkligheten, så förlorar vi kontakten med sanningen, skriver Platon. Ganska visa ord. Om vi börjar älska drömmen mer än verkligheten, då förlorar vi kontakten med sanningen. Det kan upplevas som ett glapp mellan Guds vision om den här världen och våra nu rådande omständigheter. Och Paulus, han skriver om hur skapelsen, vår värld, har lagts under förgängelsen. Alltså har lagts under tomheten. Utan mål och utan mening. Tänker att det är därför vi kan uppleva det så många gånger. Därför att den här världen är förvriden. Vi lever på ockuperad mark. Ondskan har fått regera allt för länge. Men tillvaron är inte utan hopp. Glappet är inte ett bevis på Guds frånvaro, utan istället kan det här upplevda glappet få vara platsen där vi möter Gud. Vi kan välja att låta det här glappet mellan ouppnådda drömmar och vår verklighet fyllas av skuld och prestationsångest och misslyckande eller uppgivenhet. Det blir fokus på det som inte blev som vi ville. Negativa omständigheter, saker som är fel i tillvaron. Eller så kan vi välja att fylla glappet med nåd. Med ny överlåtelse. Förnyad riktning. Livet är ingen tävling. Vi är inte framme, vi är på väg. Och Gud är närvarande mitt i det som är. Det här som vi kallar för livet. Dagarna som går. Det är det som är livet. Paulus, han skriver så här. Inte så att jag redan har gripit det eller att jag redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Gripen av Kristus. Det är utgångsläget. Inte min egen, vad det nu må vara, utan gripen av Kristus. Det är inte jag som har gripit honom, det är han som har gripit mig. Det är själva utgångspunkten. Och så viljan att nå fram till det som Gud har tänkt. Kallelsen till himlen, ja, ytterst till det som en gång ska komma. Men också Guds rike, himmelriket, så som vi läser om det i evangelierna. Någonting som finns redan i och med Guds närvaro hos oss här och nu. Viljan att nå fram till det som Gud har tänkt. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag tänker att Paulus inte menar att vi ska förneka det. Utan istället få uppleva att vi kan släppa taget. Alltså att vi kan få befrias ifrån en del av det där som kanske lite för mycket har tagit över. Att släppa taget om skuld som inte är våran. Ibland läggs det på oss. Saker på olika sätt som inte, att vi bara får lägga det där, att vi får göra det idag, att vi får lägga det bakom oss, eller det som stulit våran frimodighet. Det finns så mycket saker som, ja men det är bara strunt, eller du är inte, vi får bara lägga det bakom oss. Drömmar som blivit avgudar. Ibland kan det ju vara så att vi har byggt ett luftslott. Nej, men vi får lägga det bakom oss och få Gud korrigera oss. Så att vi ser vad det är han ser. Hans vision. Eller förväntningar som inte längre är Guds. Utan bara våra egna ambitioner. Det blev afton och det blev morgon. Gårdagen är förbi, något nytt har kommit. Och aftonen är en gåva. Alltså att vi inte behöver bära allt vidare. Utan där får vi vila. Och så kommer det en ny dag. Inte bara ett nytt år med ett långt intervall, utan också som en rytm i livet. Att vi där och då ibland bara får släppa. Nu är det afton. Imorgon är en ny dag. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Guds nåd är ny varje morgon. I bergspredikan uppmanar Jesus oss att söka Guds rike först. Och det känns ju som en god intention så här på årets första dag. Sök först mitt rike. Fokus är inte att göra mer, utan att göra rätt. Inte att göra mer, utan att göra rätt saker. Vilken frukt ska få växa i mitt liv? Vilka relationer vill jag vårda? Var kallar Gud mig att tjäna? Och vad behöver få mindre plats i mitt liv? Alltså, riktning är viktigare än tempo. Det är ingen kortdistanslöpning vi håller på med. Utan vi ska orka. Men har vi rätt riktning, då hamnar vi rätt. Oavsett om vi kämpar snabbt eller långsamt. Gud vill fortsätta att skapa i oss och genom oss. Och vi kanske tänker att 2026 är ett oskrivet blad. Men faktum är att Gud redan är där. Det nya året är inte tomt, utan det är redan fyllt av Guds närvaro. Och så får vi gå in där. Och så tar Gud emot oss. Och så får vi gå där tillsammans med honom. Herre, jag tackar dig än en gång för nya möjligheter, ett nytt år, en ny morgon. Tack för hopp och tack för ljus. Tack att vi får släppa taget om det där som inte blev så bra, eller det som smärtar, eller det som tynger oss. Tack Gud för att du vill komma och lyfta av oss det som vi inte själva förmår att släppa. Och så ber jag Herre att du skulle komma och fylla oss nu. Herre, när vi nu alldeles strax firar nattvard, att vi får möta dig. Att vi på något vis när vi tar emot dig får kanske komma överens med dig om någonting inför det här året. Tack för att du tar emot oss där vi är. Inte där vi önskar att vi kanske borde vara på något sätt, utan här och nu där vi är med de förutsättningar vi har. Så kommer vi till dig här och bara uttrycker vår längtan, vår tacksamhet, kanske också vår besvikelse över olika saker, Herre, men vi ger det till dig. I Jesu namn. Amen.